Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
nu kör vi pankreaskirurgi, den sista föreläsningen efter nu. Så jag hoppas ni är jättepigga nu efter lunch. Jag orkar lyssna en liten stund till. Det var som sagt tänkt att Karin skulle hålla det här som är ansvarig för det här pankreasflödet här på Huddinge. Men hon blev lite hastigt och lustigt sjuk. Så vi har försökt med gemensamma krafter att snu upp någon liten i alla fall föreläsning kring det här ämnet. Och det, mycket handlar ju om det här, pankreascancer. Som är en väldigt tråkig diagnos att få faktiskt. En av de sämsta rent ut sagt. Det utgör ungefär 2% av alla cancer i Sverige och 7% av alla dödsfall per år. Och det är ungefär 30. Det här, alltså det kan vara lite svårt att se. Den röda är tumör i pankreas. Den blå är neuroendokrin tumör, som är en liten annan sort ofta, och den gröna är när det är kring duodenum, mediastala gallgångar och ut papillafatering. Så det är lite olika beroende på var det växer och vilken typ av cancer det är. Men den röda då, som är mer central i pankreas, det är ungefär 25-30 patienter per 100 000 år som insjuknar det här, och det är ganska så stabilt över tid hos. Och totalt så är det ungefär 1600 personer per år som insjuknar. Och det är ganska, som jag sa, tråkig diagnos att få. För att när man väl kommer och får diagnosen så är det 20% som blir fall för någon slags kurativ behandling och resten är palliation. Och man har ungefär ett halvår, 8 månader kvar att leva. Sen när man tittar på hela gruppen här, då har man ungefär 6% femårsöverlevnad. Men då är det dessutom blandat med alla olika typer, neuroendokrina och ett. Så den här är rosa den här gången, och då är det återigen pankreas. Så ni ser, det är ingen trevlig kurva att titta på. Grejen är också, de kommer ganska så sent. Det är många gånger diffusa symptom som gör att det har redan spritt sig. Om vi väl kommer till operation så har man en överlevnad på ungefär 2 år ändå. Men det pratar vi ren pankreascancer, adenocancer. Men har man neuroendokrin tumör så har man betydligt bättre. Och det är den som är, ni vet inte på de här, här är olika de här igen, duodenum papillafateri. Men då, där har man klumpat ihop och fått 55% treårsöverlevnad i alla fall. Vad är det här för patienttyp och vad står framför oss? Jo, det kan vara man eller kvinna, det är ungefär lika mycket spritt. Ungefär 70 år gammal. Och 60% har redan en avancerad cancer med spridning. Det är bara 6% som inte har någon typ av lymfkörtelengagemang i området. Det här är igen de här regionalcancercentrum som sammanställer siffror varje år. Det här är för förra året, 2017. Och den som är highlightat här är Stockholm, Gotland. Och igen så är det precis som jag sa förut, vi lever, att det är lite blandat. Vi har ju remisser från hela landet, så siffrorna är inte alltid riktigt kongruenta. Här ser vi att man gör olika typer av ingrepp för att åtgärda det här. Det kan vara svansresektioner, den klassiska whippen eller totala pankreas. Och du kommer väl komma lite mer på de olika ingreppen, så jag lämnar det därefter. En total pankreas, som jag lyfter ut alltihop, där kan ni se att vi avviker lite från de andra. Där vi faktiskt ser att vi gör väldigt mycket mer totala. Och det finns en förklaring till det som jag återkommer till. Sen är det här ganska kul att se. Det här är, jag säger för det är så himla svårt att läsa, det var svårt att få mer uppförstoring. Det här är hur mycket transfusion patienterna får. Det här, de blöder en del, men inte jättemycket. Så att vi har för 2016 och 2017 så är det sjunkande trend. Gör man en whipple eller en total pankreasresektion, det är 2% av patienterna som får blod hos oss. Ingen för svansresektioner. Och det är väldigt bra, men försöka undvika att transfundera patienterna så gott det går. Sen är det komplikationer. Vad är det som händer med de här patienterna efteråt? Och det är ju framförallt, ska sys ihop massor med saker, vi återkommer till det. Så att det är läckage från, av pankreasafter och det ger tråkiga komplikationer. Det är inte bra att få ut de här i buken. Man, på ett sätt kan man säga att det äter upp sig själv. Det finns problem med sena blödningar när det får, då eroderar in i kärlen. Får akuta, häftiga blödningar som kan vara fatala. Annars är det som vanligt att säga med infektion och så vidare. Och sen en ganska specifikt problem med delay gastric emptying eller också ventrikelrestriktion på de här patienterna. Så vad gör vi då? Vi har ju centraliserat och vi är den centret i Sverige som kör flest pankreas. Det här är siffror från i förrgår. 222 patienter. Återigen, därför är alla de här siffrorna inte riktigt hänger ihop, för det här är för året. Det är 2018 och det här är blandat. Förut har jag pratat om cancer vad vi opererar. Men det här är också pankreatiter inblandade i det här. Kronisk pankreatit patienter med smärtproblematik där man hoppas att tar man bort det här organet så minskar smärtorna efteråt. Så att det är lite olika problematik helt enkelt. Man gör svansresektioner ungefär 50 per år, eller hittills 55 stycken. Och en del görs laparoskopiskt, men det är fortfarande, även om det är en stigande trend, så är det ganska få ändå som görs. De tar lång tid. En vanlig svansresektion går på ungefär 4 timmar i snitt. Whiplarna tar mycket längre tid, 6-7 timmar, ibland 10-12 timmar, lite beroende på vad man gör. Mycket omfattning det, då har vi gjort över 140 stycken. Och sen de här totala pankreatektomierna som kan vara med utan kärlanastomoser, beroende på överväxt. De har vi gjort 17 hittills i år, de kan ta också väldigt lång tid. Patienten ligger sövd i 12 timmar, 14 timmar. Man vet ju att när man opererar sig är det inte säkert att det går, men man försöker många gånger ändå och lyckas. Över 80% ändå genomför den planerade operationen och blir inte avbruten, men det är ju trevligt. Och som jag sa, laparoskopiska ökar, men det är från en väldigt låg siffra. Man hade nog tänkt att göra, det är lite kirurgberoende vem som kan vill göra. Efter operationen då, ni känner igen hela gång tågordningen upp bakåt och IMA och så här, men man ligger ungefär 9-10 dagar generellt i hela landet, plus minus några dagar, och vi ligger någonstans i något bättre halvan. 9-10 dagar har vi ungefär på, det är lite kortare på distala svansresektionen, så vill man är lite snabbare igång där, mobiliseras, komma hem. Men återigen, när det gäller pankreascancer, en väldigt tråkig diagnos, en dödsdom för de allra flesta. Och många gånger, de är stadieindelade lite beroende om de är bara lokalt i pankreas eller om de sprider sig mot lymfkörtlar och in mot kärl och hur mycket de engagerar omgivande kärl, portar, vad heter det, mesenterika superior, artär och ven. Det beror ju på. Fram tills nu egentligen så har man då, när de börjar sprida sig mot kärl i större omfattning, så har man inte gått på dem. Men här har några kirurger ändå resonerat som why not, kör. Och de har gjort väldigt avancerad kirurgi. Och det här är en artikel från, som publicerades så sent som i augusti, med data från våra patienter. Det är lite drygt 70 patienter som man har tänkt operera. Man har, de flesta jag kommer ihåg fick cytostatika innan, Folfrinox. Och man öppnar, 34 patienter går man ändå vidare med och gör avancerade kärl och både artär- och venresektioner och anastomoser. Man skrapar bort allt man kan, krasst kan man säga, och patchar ihop efteråt. 39 har man fått öppna och stänga och går över på palliation istället. Så om man tittar på data på de här, vad har hänt då? Naturligtvis är det mycket längre operationstid på de som man ändå försökt göra någonting på. De har blött lite mer, det är inte heller så konstigt. Men det är inte så jättemycket mer förvånansvärt komplikationer efteråt. Naturligtvis är det de som reopererar som det blir några problem, de som man ändå tänkt satsa på. Och de ligger lite längre naturligtvis på sjukhuset, de andra får gå hem. Men det som är spännande att se, det är att den prickade linjen här, det är de som bara fick gå hem med stängd buk. Naturligtvis, de dör av. De andra dör ju av också. Det här är egentligen cancer som inte skulle ha gjort någonting åt. Men det är väldigt många som ändå klarar sig väldigt länge. Det finns alltså enstaka patienter som nu har följts upp i 60 månader och lever. Det är nästan bot skulle man säga på de patienterna mot att tidigare ha fått en dödsdom. Så ja.
Var det randomiserat?
Randomiserat? Nej, det blir
hur
det inte.
Valde man...
Ja, men det är, man såg hur mycket det gick att recensera, om det är helt desolat så naturligtvis gör man det. Men om redan från början så har man ju valt ut de här patienterna. Det är en retrospektiv studie. Man har ju sett vad som har hänt med dem helt enkelt. Och självklart, de ena är ju ännu mer avancerade, gick inte det. Men redan från början har de här varit patienter som man inte förr har tänkt operera. Mm. Som ändå haft en palliationsdiagnos på sig. Så jag tycker ändå det är lite kul att man har försökt och att det faktiskt funkar. För vi har ju varit väldigt kritiska till det här, att vad håller ni på med för någonting? Ja.
Det hade varit kul att i den där kurvan ha med naturalförloppet på den här patientgruppen om man inte...
Ja, det här är ju egentligen nästan naturalförloppet. För att de har ju fått... De har
ju
inte gjort någonting
mer. De var ju mer avancerade när man tittade in. De gjorde någonting mer, var det inte så?
Ja, jo, men alltså naturalförloppet så till vidare att det ena tog man bort och den andra lät man vara. Mm. Det är ju inte randomiserat så att men det här ser ut som vi skulle kunna göra så skiter vi i det. Det är retrospektivt, så på det sättet det hör till sakens natur att det blir inte lika stark evidens liksom.
Jätteavancerat jämfört med nästan jätteavancerat.
Du får prata med Lena exakt hur det såg ut. Men det här är någonting som egentligen inte görs mer än på 2-3 centra i världen, de här stora receptionerna. Så att egentligen tänkte jag sluta med det och låta Micke få berätta lite mer vad det är för resektionstyper som vi gör. Långa operationer, knöligt, egentligen inte så knöligt för oss, mer mot slutet operationen och sen när patienten ska återhämta sig.
Jag börjar med att matcha bandet lite grann. Mm. Därifrån så kan jag börja med att prata lite om preoperativ behandling. Så dels downstaging som Kristina pratade om är väldigt stora, så får de mer advant kemo. Är de väldigt ikteriska så vill man gärna få bort i alla fall det mesta av ikterusen först, och då är det stentbehandling. Och kan man säga att stent avlastningen är bra så tillvida att patienten mår bättre. De kan äta igen, de blir mindre gula. Och en del presenterar ju också en kolangit. Och då blir man ju av med kolangiten ihop med antibiotika. Nackdelen är att de här metallstenten, de retar så att det blir inflammation i området sen och det blir tekniskt svårare att göra operationen. Så att det allra bästa, det är om man hittar en gul patient som är inte så väldigt gul, men börjar de prata om bilirubin och runt 150, att det är okej. Att då vill de egentligen gå till operation halvakut, alltså på en gång. Inte avlasta, gå direkt till operation. Ja.
Perkutanträn från andra hållet.
Det är plan B. Det som fortfarande liksom rekommenderas i första hand är ECT och retrograd. Varför kan jag inte riktigt svara på, men nationella riktlinjerna är ECT i första hand, PTC i andra hand, om man inte kan operera elektivt inom 2 veckor. Och just att de här tumörerna kan växa ganska fort och sprider sig ganska fort, gör att man vill operera så fort som möjligt. Man säger, alltså vad heter det, vårdtids, nej, det här, standardiserade vårdförloppen säger att inom 4 veckor från det att man har stark misstanke ska man ha opererats.
Tror jag. Ja, jag tror det.
Och det innebär att det blir liksom stark misstanke, sen ska den bekräftas med CT med specialprotokoll, sen ska de dras på multidisciplinär konferens, de ska informeras, sen ska de hinna, och sen kommer de till oss, och då är det liksom veckan innan, så vi träffar dem på onsdag, så ser dem på måndag. Det är liksom optimering och utredning, det är liksom väldigt kort om tid. Om man jämför med i så fall just där vi kan hålla på och informera i 2 månader och grejer, så har det blir väldigt lite att jobba med. Vilket är lite synd. Det är mycket lättare när patienterna är extremt välinformerade, när de kommer liksom och frågar, jag har bara gått 2 promenader idag, och schemat säger att jag ska gå 3. Så det blir så chockartat för de här i många fall. Ja, preoperativ optimering, det är ganska tomt där, så det finns inte mer. Standard Whipple, som sagt. Ja, distala delen av ventrikeln, eller då i, som vi gör här ibland då, med pylorisbevarande kirurgi, duodenum, större mindre del av pankreas, och sen så hopsuturering med end-to-end anastomos, gallvägsanastomos och roslynga upp till ventrikeln. Och vi har en lång dissektionsfas, plus minus kärl, andra organ, kommer till det, och sen så en anastomosfas, kan man grovt säga att kirurgin är uppdelad i. Och dissektionsfasen då är väldigt beroende på var sitter tumören. Är den här eller där eller där? Är det några kärl involverade? Standard, inga kärl involverade. Ja, jättebra. Sen börjar det bli SMV. Jag har väl den här. SMA som även kommer där. I vissa fall trunkus. Och sen har vi porta, kava. Blödningsmässigt kan man säga att det är ingenting som egentligen är ett stort problem. Det är inget som blöder särskilt mycket om det inte är kavan. Och det som kan vara svårt också är att avgöra vad är tumör och vad är fibros. För de är ganska inflammatoriska i sig, de här tumörerna. Det blir liksom som fibrösa kakor i omgivande vävnad. Så det behöver inte nödvändigtvis vara tumör. Ja, artärrekonstruktion såklart är det mest experimentella, om man kan säga det, som Kristina sa. Det görs inte så mycket. Venrekonstruktioner är ganska väl spritt både i Sverige och internationellt. Förekomst av gallvägsstent, som sagt, gör operationen svårare. Och mycket beroende på det här så får man större eller mindre inflammationspåslag. Och vi ser det på 2 sätt. Dels efter lunch och börjar kirurgerna klaga. Då har de kommit ganska långt i dissektionen. De är runt pankreas och friar. Och så är det liksom, det är bara osar edem överallt där vi pillar. Vi ser det på övervakningen så tillvida att SVR sjunker. Vi behöver mer några. Fyller vi inte på med volym då. Vi använder Lidco för det mesta. Men vi får ge mer och mer vätskebonusar. Gör vi inte det, då stiger HB. Och det känns ju lite konstigt liksom, när HB stiger under operation. Vi får ofta lite laktat och lite acidos. Vilket åtminstone till viss del förklaras av att i slutet av dissektionsfasen, ja, men då har vi liksom mer eller mindre i kemisk vävnad som ligger här liksom innan de har lyft ut preparatet. Det kan vara ganska uttalat. Och sen så kommer anastomosfasen då. Men först lunch. För att när preparatet är ute, då tar kirurgen oftast en paus och går och käkar. Och då börjar liksom saker och ting lugna ner sig. Det är inte någon vidare dissektion. Vi behöver inte ha dem helt muskelrelaxerade längre. Och patienten börjar bli lite stabilare. Sen fortsätter då anastomosfasen. Man gör de här tre anastomoserna. Och vi får en stabilare patient. Och det här tar runt 2 timmar ungefär. Och sen så väcker vi. Och förhoppningsvis har det mesta av seriösen lagt sig. Det är också varierande. En del fortsätter liksom, ja, större delen av natten. Och var väldigt inflammatoriska. Och då är det lite så att alla pankreaser är inte lika. Det här är också från en av Christoph Ansorge, som var här förut, var då den mest drivande kirurgen här, som tittade på liksom att beroende på konsistensen i pankreas och tjockleken av pankreasgången, så kunde han klassificera med olika typer av pankreasparenkym och visa då att ett högriskparenkym som är väldigt mjukt och har en liten gång har en 25 gånger ökad risk för postoperativt läckage. Så att det är olika. Och det är också de som har haft mycket kroniska pankreatiter. Pankreas är som en, liksom en utbränd fibroskaka. Den är stenhård, det finns ingen inflammation kvar. Det händer ingenting när de opererar. Men de som nyss har haft en kolangit och har stent, eller de som har en helt orörd pankreas, samma sak som den vanliga gallstenspankreatiten, vissa blir jättedåliga i det. Men när man kommer med sin femte gallstenspankreatit, då händer det inte så mycket. Så att, ja, ibland är det bra med en utbränd pankreas. Ja, total pankreatektomi då görs när tumören är så spridd, eller liksom den kan inte riktigt avgränsas. Då är det säkrare att ta hela pankreas. Vi rekommenderar ibland till liksom de patienterna som är väldigt sköra, där man känner att får vi komplikationen anastomosläckage här i pankreas, då kommer det här inte funka. Då är det bättre att ta bort hela, för då tar vi bort mycket av postoperativa inflammationen och komplikationsriskerna. Nackdelen är att patienten blir ju direkt typ 1-diabetiker och en väldigt svår skött diabetes. De är helt beroende av exogent insulin, och de har inget eget glukagon, så man kan inte buffra ett blodsockerfall på något vis. Rent praktiskt där då, så kör vi insulininfusioner perioperativt, såklart postoperativt. Normalt brukar vi satsa på blodsocker mellan 5 och 8. Här lägger vi oss kanske någonstans 7-10 för att just undvika risken för grava hypoglykemier. Det förekommer också öcellstransplantation. Man tar bort hela pankreas, renar fram öceller. Det görs i Uppsala. Kommer tillbaka dagen efter. Då sövs patienten igen nere på angio, och så gör man kolangiografi och injicerar öceller i levern för att försöka ge tillbaka lite insulinproduktion.
Det är inte så många.
Funkar
det? Ja, det funkar. Det är väldigt känsligt att man får dels får ut tillräcklig mängd celler och att de överlever och mår bra liksom. Och Karin är mer påläst på det här, va? Men precis när du gör det här också är det jätteviktigt då att de här cellerna ska ha det så lugnt och fint som möjligt. De ska inte stressas och producera insulin. Så vi kollar blodsocker varje kvart och håller på att ratta på insulininfusioner väldigt, väldigt mycket där.
Där är det normoglykemi som gäller innan 4-6, när man överför cellerna så att de inte blir stressade. Och det måste man hålla sen dygn efteråt för att de ska kunna hinna fastna och liksom inte bli stressade, för då dör de av. Och de måste hinna börja fästa och växa in.
Distal pankreasresektion, ja, det är en mycket enklare operation kan man säga. Därför att ja, du kapar bara pankreas. Oftast gör vi det här på premalinga förändringar, alltså det som kallas för IPMN. Intraparenkymatös...
Intramuscinös pankreasneoplasi.
Ja,
cystor,
ja. Och alltså det är ju något, vi gör Whipple på den indikationen också. Och det är därför att det är väldigt svårt att få PAD på, från pankreas. Så att man ställer cancerdiagnos på röntgen. Och sen vet vi att det växer väldigt fort. För att röntgar man om 3 månader kan det redan ha spritt sig. Så att då opererar man på misstanke ibland.
Men jag kan bara fylla i cystor som... Många har, och man följer de här och sen när de väl börjar växa, för att i princip alla de här maligniferas så småningom, det är bara en tidsfråga egentligen, men när man väl ser att de börjar gå över, jag tror att mellan 5 och 10 millimeter, jag kommer inte ihåg exakt, då går man in och opererar, för då vet man att det är bättre att ta dem tidigt.
Ja, och då gör i fallet av cyster och distal pankreasresektion, då ska det inte vara en cancer. Så att då gör man ingen lymfkörtelutrymning heller. Det är en mycket enklare form av kirurgi. Det är faktum är att det är generellt sett väldigt få distala cancer som opereras. Därför att de ger så lite symptom. Så att när de väl upptäcks, då är det liksom för sent. Så den bästa pankreascancern sitter egentligen precis i huvudet. Så fort den börjar växa lite grann så blir man gul. Och då hittar man den. Ihop med distal pankreasresektion så plockar man oftast mjälten, för att det är väldigt svårt att komma åt och kärlen ligger precis bakom. Så det blir, försöker man spara, vilket de gör ibland, så blir det ganska ofta att det blir någon liten mjältskada och så ryker mjälten i alla fall. Och det är det här som sagt vi ibland gör laparoskopiskt. Sen ska man också veta att distal pankreasresektion kommer då alltid innebära att vi har ett amylasläckage. Därför att de kapar ju bara rakt av och så försöker de liksom sy ihop ändarna, men det kommer ju alltid läcka. Och då lägger man såklart ett drän där och så hoppas man att tillräckligt av saft kommer ut i dränet och inte någon annanstans. Precis. Det där var inte så spännande det heller. Det är som vi gör med det mesta andra sakerna. Jag kan säga det här, vi håller på just nu lite skifte och byta vad vi har i EDA-blandningar. Vi har haft Breivik i många år och haft Breivik är en ganska svag lösning. Och då har vi haft liksom höga volymer, 15 ml i timmen för att få operationsanestesi. Men det blir ganska hög utbredning och sen har vi nu gått över till 0,25% i markain med tanken att vi kör mindre volymer, får en djupare smärtlindring i det området som är aktuellt med mindre cirkulationspåverkan och annat. Vi brukar också komplettera med lite morfin special då som bolus. Postoperativ pankreasläckage. Ställer diagnosen på amyloskoncentration och volymen i drän. Har man misstanke, vi mäter också självklart i plasma jämför. Om att det är något läckage gör man DT, man letar efter abscesser. Och sen kan man gradera det här då, ABC. Beroende på om man inte behöver göra någonting mer. Om man behöver göra det, man behöver lägga fler drän och grad C om man börjar liksom behöva ligga på IVA eller reoperera och sånt. Generellt sett så är behandlingen dränage, dränage, dränage. Det är, man drar sig in i det längsta för att gå in och öppna igen därför att det är så mörkt där inne där man opererar. Så att man hoppas in i det längsta på att drän kommer lösa det. Just det, en annan sak som man använder här är ju sandostatin för att minska amylassekretion. Det verkar ju minska, sen debatterar kirurgerna lite, när ska vi sätta in den, när ska vi liksom inte sätta in den. Jag tycker att det görs för frikostigt. Och det, ja, det är ett alternativ, men det är inte alltid det vi använder, så att säga. Mm. Och det är kirurgerna som skriver. Och som sagt, som Kristina var inne på, senkomplikationerna till pankreasläckage, det är ju liksom hemska störtblödningar då när det här eroderar in i gastroduodenal, bilienalis, har vi haft någon porsta? Ja, det kan bli ganska stötigt, som sagt. Behandlingen är i första hand coiling. Och i andra hand rescue pankreatektomi. Sen blir det gärna då abscessbildningar som behandlas med dränage, och ligger det här, får man inte bukt med tillräckligt snabbt, så brukar det efter det också börja dyka upp tarmperforationer. Så det kan ju bli väldigt långa lidanden med de här.
Men nu pratar vi om,
när
det var just
stav pankreas. Nej, alltså, nu pratar vi om komplikationen postoperativt pankreasläckage i allmänhet.
Men även i
ja. Som sagt, i WIPen då har du anastomosen. I distala då har du liksom läckage från stumpen, kan man säga. Och det är av de tre anastomoser du gör i WIPen, så det är pankreasanastomosen som är en läska. Jag kommer till gallvägsanastomosen också, som kan läcka betydligt enklare, och ventrikel och jugonostomi är det aldrig man bekymrar med, förutom delay gastric emptying. Men det är inte något som liksom vi ser något jättemycket av.
En fråga. Ja. Du pratar innan om amylasläckage mer specifikt, men du pratar inte så mycket om de andra enzymerna i pankreas, eller är det för att...
Nej, förlåt. Det är amylaset vi mäter.
Det är bara det ni mäter.
Ja.
Det kändes inte som att det skulle vara det största problemet i buken egentligen.
Nej, det är summan av alltihopa. Men det som man rutinmässigt mäter är volymen och liksom mängd av amylas. Ja, postoperativt gallläckage. Samma sak där. Vad vi mäter är bilirubinkoncentration och volym i dränen. Är det stora volymer och mycket galla, ja, då har vi ett gallvägsläckage. Då gör man oftast en CT och försöker se hur ser det ut. Kan vi antingen göra ERCP, stampa läckaget, annars så blir det då väldigt snabbt på andra sidan en B-operation på syom. Gallanastomosen. Och det är oftast en väldigt enkel operation om man jämför med liksom rescue pankreatektomi. Som sagt, läcker en massa bilirubin eller läcker en galla, ja, då blir man ju också lite sisig liksom. Just det. Nu är det här från 2015. Antal och svårighetsgrad av komplikationer efter WIPen. Så att totalt här är det 372 fall. Och 15% av dessa, känner ni till Clavien-Dindo-skalan? Det är en kirurgisk skala för att gradera svårighetsgraden av komplikationer baserat på vilken intervention krävs för att behandla komplikationen. Och då kan man dela upp det liksom 0-1, 2-3A räknas som lindriga komplikationer. 3B definieras som någonting som kräver generell anestesi för att åtgärda. 4 är IVA eller total organsvikt i ett organ. 5 är multiorgansvikt eller något sånt där. Men det här är då liksom räknas som allvarliga komplikationer. Och då är 15% får då allvarliga komplikationer efter WIPen. Och väldigt många, jag tror att siffran är runt 40-45% får någon typ av komplikation. Och de vanligaste komplikationerna, som sagt, är delayed gastric emptying, sårinfektioner. Sen blir det inte mer.
Mm. Men man kan väl egentligen säga att det är väl det här med vätskeskiften Sirius under anestesin som är den största utmaningen för oss i ja. Det är där vi gärna vätskar på för att få in någonting i blodbanan och kirurgen tycker att det blir övervätskning.
Ja. Så, som Elina pratade om här, liksom, postoperativ övervätskning. Ja, det är klart att vi ska inte bräcka på, men övervätskning låter som negativt. Alltså, jo, men om HB:t stiger under operation, laktat stiger och patienten blir sur, då behandlingen är vätska. Eller hur? Oavsett vad vätskebalansen är. Det är ju problemet är att vätskan inte stannar i blodbanan. Kan vi lösa det problemet, då har vi ju löst, fan, det är ju Nobelprisnivå. Liksom. Men vi har ju inga bra sätt att lösa det. Så det blir ju att vi måste fylla på tills det börjar lugna ner sig. Sen ska vi inte fylla mer än vi absolut behöver. Men det är ju samma sak här. De här går upp i vikt därför att de samlar på sig vätska. Och då hävdar kirurgen att det är Edans fel. Men vi har kört en del utan Edan där vi inte lyckas lägga Eda eller som inte kan få dem. Men likförbannat ligger de och hypotensiva på IVA och behöver några adrenalin. Ja, men det är ju inte bara Eva.
Ja, den
här kåsen
ska
ni. Ja, förlåt, jag skulle ha avslutat den.
Ja.
Nej, men det är alltså pankreas är ett läskigt organ att pilla på. Alltså, det händer ju saker och ting. Alltså.
Är det några andra funderingar ni har?
Ja, det blev en lite sådär lätt improviserad fråga. Ja. Sorry.
Jag tyckte det var spännande det du sa att det ni, liksom den här SIRS eller vad man nu ska kalla det som du upplever, att det så snabbt går i regress oftast på din beskrivning. Det tyckte jag spontant. Jag kan ju ingenting om det här uppenbarligen, men det lät lite intressant att det gick så snabbt. Man tänker att det skulle hålla i sig några dygn om man skulle vara tvungen att gissa.
Det gör det nog, men alltså det här stora vi ser liksom att HB:t stiger för varje timme som det fyller på extra, det lugnar ner sig på den här timmen. Det gör det, och det brukar vara bara att man slutar explorera så ger det sig ett par timmar.
De blir enormt dilaterade kan man lugnt säga. Det är ju verkligen total inflammatorisk reaktion. Allting läcker tvärs igenom. Och det är det kirurgen jag ser när jag ser att det svullnar upp i buken lite.
Alltså bland det värsta den biten jag haft var en ung tjej som hade en gammal lutskada och en konstruerad esofagus med stenos som han hade dilaterat i 15 år. Och sen hade den spruckit vid dilatation, hon hade fått en svampabscess in i perikardiet, varit jättedålig, återhämtat sig och så skulle hon få en kolonintiponat istället. Och det var en samoperation med thorax, så att man började liksom med att såga härifrån ner till symfysen, riva ut allting, plocka upp kolon, sy dit och stänga. Och hon var 36 år eller någonting, det gick liksom jättebra, men förstå vilken jävla reaktion om man tömmer ut en deciliter svamppus ur perikardiet. Och då vi fyllde henne, vi skötte allting, hon var hyggligt stabil. Och så började vi plocka ihop allting. Så från det att vi började plocka ner monitoreringen och komma ut på uppvaken, vi kan ta ett 45 minuter eller någonting, så steg HB tror jag 20 enheter, några level 3 dubblat för att hålla samma, bara på den lilla tiden. Och det lugnade ner sig sen. Efter några timmar. Liksom. Mm.
Några andra frågor? Det blev som sagt lite rumpugget. Du får ursäkta det.
Ja.
Jag tycker det är så svårt att fatta de här ingreppen. Alltså vad egentligen de gör. Nu visar du den här bilden här lite kort. Men...
Ja.
Det ställer och tittar över
kransen. Då finns
ja.
I PM:et. Nej, men alltså det tror jag är liksom grunden också för att vi ska fatta eller vad mer, vi måste fatta vad kirurgen ska göra, i vilken ordning och sådana saker. Läs röntgensvaren, vad fan växer den här tumören liksom, vad är det de ska göra? För det kommer ju spela roll både för operationen och efteråt liksom. Är det standard eller är det liksom både artärer och vener och lite pilla på kava? Och det? Men det gäller ju generellt att det är nak och har väl sina stora rektum med överväxt lite här och var. Och, alltså det finns ju inom alla saker, sarkom som kan växa i fan som helst och sånt. Men jag tycker det är väldigt viktigt att vi också är pålästa på ingreppet och vad är den kirurgiska planen här för hur vi ska lägga upp saker och ting. Och dessutom blir det mycket roligt samarbete.
Vi får tacka för oss. Tack.